Värvet görs i samarbete med Acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Det är ju verkligen på grund av alla kommentarer. Det är ju inte en kultur som säger ät som du vill och se ut som du vill och var smal eller var tjock eller var... Det är ju, man ser ju upp till Victoria's Secret. Det är ju därför det har varit så populärt.
Thank you. Om en stund ska dagens gäst säga något i stil med att de kommentarer på sociala medier hon fick i början av sin mer offentliga bana gick rätt in i ett skört ungt psyke. Och när hon kliver in på innergården vid Värvet-ateljén gör hon det med ett leende i ögonen som är helt oförställt, som en ofiltrerad spegling av själen. Och den där motorvägen mellan känslolivet och munnen, Peggy Parnevik är liksom sina känslor, är förmodligen det som gjort att hon numera är den kanske starkast lysande stjärnan i familjen som blev superkändisar för hela svenska folket i princip från första avsnittet av Parneviks som sändes 15 mars 2015. Det har hittills blivit 4 säsonger av reality-serien som skildrar 6 starka personligheter och deras anhöriga och vänner. Peg, äldsta barnet i familjen, har dock inte legat på latsidan vid sidan av tv-programmet. Hennes musikkarriär drog igång parallellt och på allvar redan 2016 med debutsingen Ain't No Saint. Sen dess har hon släppt musik i rask takt och om någon misstänkte att den musikaliska framgången bara är en restprodukt av Parneviks får man nog säga att ofattbara 100 miljoner streams talar sitt eget språk. Och hennes nya duo Gammal som hon har med Pontus Pettersson har också nått en extremt bred publik. Snart släpper hon ny musik men ännu snarare kommer Värvet avsnitt 399. Här är Peg Parnevik. Vi ska börja här med att jag frågar dig hur ditt liv ser ut så här i januari 2020.
Oj, hur ser det ut?
Säger man 2020? 2020?
Ja, 2020. 2020. Mm. Konstigt.
Men det är väl 2020?
Ja, 20-talet igen. Ja. Känns konstigt. Nej, men det ser ut... Gud, det är kaosigt som vanligt. Det är organiserat kaos, vilket jag tycker är lite härligt. Men vi var precis på Petri Guld, var på Elle-galan. Nu har jag studiovecka. Och sen har jag lite gig och ska släppa ny musik. Det är bara, det är alltid någonting.
Mm. Men i studio med Gammal? Eller
med Gammal, ja. Så jag och Pontus, han skriver ju med när jag gör mina peggrejer också. Men just nu är vi i Gammal, på Gammal Camp typ. Mm. Vi har sagt, det är bara vi två som skriver. Men jag har skrivit i min kalender Gammal Camp, så det känns som att vi gör någonting.
Ja, just det. Ja, men annars har du varit med på sådana writers camps också?
Ja, alltså jag älskar att skriva till andra. Text är ju min största kärlek typ. Så innan jag gjorde musik så ville jag bli författare och journalist. Mm. Yeah, you know. Men jag vet inte, efter jag gjorde Parnevik så tror jag att jag fick någon så här konstig relation till journalistik. Att jag kände att det blev lite äckligt typ. Eller jag fick en konstig relation där jag kände att det finns typ inte journalistik på riktigt längre. Mm. Eller det finns ju såklart här rena nyheter, men det finns inte den här fina sidan av journalistik längre.
Vad var det du tänkte på då?
Nej, jag vet inte, bara allting, alltså det är ju allting man säger blir ju någon nyhet. Oavsett om man sagt det eller inte. Mm. Och jag kände bara att det kändes så konstigt att man kunde sitta i intervjuer och prata om så personliga grejer och sen blev det någonting helt annat. Så efter det så kände jag bara att nej, alltså vad fan tänkte jag? Jag vill verkligen inte bli journalist. Eller det känns inte pure.
Nej,
så att säga längre.
Sen ska man väl säga kanske till journalistikens försvar att de människorna som har bevakat dig.
Ja, jag
kanske jag säger det är inget fel på liksom skvallerjournalistikskrået på något sätt, nej. Men det kanske inte är de som vinner Pulitzer Prize
eller det
stora journalistpriset.
Ja,
så det finns ju också.
Ja, det finns verkligen.
Men det låter ju ändå som att... Vi ska återkomma till det här med musiken. Ja. Men det låter ju ändå som att det kanske var meant to be att du skulle skriva text.
Ja, jag tror... Jag är väldigt... Jag älskar allt det här med så här destiny och att allting är meant to be. Och man gör vissa beslut som leder till andra möjligheter, som leder till andra beslut. Så att jag tror verkligen allting är som det ska vara.
Ska vi prata lite om serendipity?
Ja, ska vi göra det?
Ja, varför inte? För jag var precis modererade ett seminarium om en snubbe som pratade jättemycket om det. Och jag insåg att det är väl, för att han var så här, what's the Swedish word for serendipity?
Ja, det finns väl inget.
Det gör inte riktigt.
Det är så eller konstigt. Nej, jag tror inte det.
Det är ett magiskt sammanträffande, skulle man kunna säga det? Eller liksom
ja,
att man
ja,
tror
typ,
på...
ja. Ja. Fast det känns också så himla logiskt, ett sammanträffande. Det känns inte som... Serendipity känns så himla... magiskt. Eller det finns liksom, det är inte så logiskt eller rimligt, det är bara, det händer.
Ja, folk får, om de vill ha fler exempel på serendipity får de väl helt enkelt googla det.
Ja.
Lite sent kanske att summera 2019, men jag läste ju på Instagram att du tyckte det var årets år. Årens år. Hur var 2019 för dig?
Jag tror när jag avslutar i december så får jag alltid någon sorts, går in i någon depression där jag känner att jag inte gjort någonting med mitt liv och året, och det känns som att vad har jag ens hållit på med i 12 månader. Men sen när jag kollade tillbaka och kollade på alla videos och alla bilder så insåg jag, wow, vad mycket jag har gjort. Jag har varit på 3 turnéer och startat ett nytt projekt som har exploderat från ingenstans.
Gammal.
Så det var helt sjukt. Jag tror det är en sån tråkig grej med att göra någonting kreativt, att man känner alltid, man kan aldrig vara i nuet. Det känns som att det är alltid nästa steg och nästa pris och nästa singel. Och så sen kollar man tillbaka så har man inte ens tänkt på stunden någonsin. Det är alltid bara, men nu ska vi släppa den här låten, nu ska vi åka på turné igen. Men så det är mitt mål 2020, att ta ett andetag och tänka på stunden och tänka, det här är skitcoolt faktiskt. Och jag har gjort någonting bra, och inte bara tänka, jag måste bli bättre och alla måste tycka om mig och man måste bara vara framgångsrik, utan ta en sekund och tänk på det som jag faktiskt har gjort, att det är ganska bra ändå. Jag är ganska bra.
Ja. Och njuta lite.
Verkligen. Det är det jag känner.
Jag tror nästan jag har gett upp om det.
Har du?
Jag är nog wired på det sättet att det går
inte.
Det kommer liksom inte riktigt att
jag kanske jag också
inte
är så.
Det är så för dig.
Ja.
Nej
men det är någonting konstigt. Jag vet inte om det är oavsett yrke. Det känns som att när man gör någonting kreativt och man är väldigt, alla vi har ju någon sorts ångest eller depression eller någonting som man jobbar med varje dag. Det känns som att då blir alltid så. Att det går liksom inte. Man kan alltid blicka tillbaka i tiden, men man är aldrig i nuet. Mm. Jag vet inte varför det är så, men det är skittråkigt, men jag ska jobba på det.
Jag kände igår så hade jag då varit i Västerås i 2 dagar och varit moderator för ett stort liksom event för livemusikbranschen.
Ja, jag var där.
Var du där?
Men gammal.
Ja, vad kul.
Så vi körde 3 låtar.
Ja, vad synd att jag missade dig.
Ja, verkligen.
Jag tror att alla var nöjda med min insats.
Ja.
Och så var jag så här, den promenaden från del, liksom där vi var, konserthuset i Västerås, till stationen. Ungefär där var jag nöjd med vad jag hade gjort. Sen när jag liksom satte mig på tåget så här, då var jag inne i,
då har jag kört,
i din och min intervju igen.
Ja, jag fattar exakt. Jag har en konstig grej där jag är inte nöjd förrän jag har hört det från 10-15 andra att jag har gjort ett bra jobb. Då kan jag vara nöjd. Så varje efterspelning så är jag så här, lovar du? Är du säker? Det var bra. Okej, jag sjunger inte falskt. Okej, alla tyckte om det. Ja, jag vet inte vad det är. Och sen funkar det i 20 minuter och sen när man säger, okej, nu måste jag tänka på nästa grej. Och hur ska vi prestera där?
Men hänger det här ihop med det faktum att du skrev också då på Instagram? Det är ju min...
det är din källa.
Ja, det är min källa. Nej, men källa Instagram. Kring dina nyårslöften, att du skulle sluta tvivla på dig själv. Hänger det ihop med det här, tänker du?
Gud, jag vet inte vad det är. Jag har väldigt mycket prestationsångest, men jag har någon konstig conspiracy theory. Jag hamnar väldigt mycket i mitt huvud att jag, även kring folk som jag känner och så här, andra artister och folk som jag vet jag är vän med och de respekterar mig och respekterar dem, att alla hatar mig och väntar på att jag nu väntar de på att jag ska ta ett steg åt fel håll eller göra någonting dåligt eller sjunga falskt eller släppa en dålig låt. Och då kommer de få konfirmation att jag inte var så bra som jag trodde att jag var. Så jag vill bara sluta. Alltså det är så tråkigt att tro, när man står på scen framför flera tusen, de är ju inte där för att se en göra fel. Alltså det känns så himla töntigt när man tänker på det så. Men jag får alltid någon sekund innan att så här, shit, dels tänk om ingen kommer, men tänk om alla bara väntar på att jag ska
snubbla.
Ja. Och det är ju ganska galet, för att de skulle inte köpa biljetter och stå i kö och vänta om de om de inte tyckte om mig.
Vad tror du att den där kommer ifrån då? Självtvivlet?
Jag vet inte. Jag har läst att det finns någon teori att många unga tjejer som blir, eller tjejer och kvinnor bara generellt som blir framgångsrika, att det finns en sån där, jag vet inte vad teorin heter, men att de känner sig som, jo, imposter syndrome. Att man är en fraud, att man inte är så bra som alla tror att man är, och att om de bara fick se vem jag är på riktigt så skulle de inte tycka om mig, och så skulle de inte vilja följa mig eller lyssna på musik och allt sånt där. Så att det är väl någonting sånt, att man känner att man aldrig är tillräckligt bra att få vara i rummet med alla andra.
Mm. Ja, men det där tror jag många kan känna igen sig.
Ja, det tror jag verkligen.
När du läste om imposter syndrome, fanns det något bot?
Gud, jag vet inte. Jag vet att Michelle Obama, hon pratade om det i något tal. Och jag tror det är bara att förstå den så här lightning moment, eller vad man ska säga, epiphany, att så här, ja, fast jag får ju vara med i det här sammanhanget eller på den här galan eller vad det nu är, för att jag har gjort bra saker, för att jag har jobbat hårt, för att jag har tagit mig hit. Det är ju inte som att man bara puff, nu är jag här. Men jag tror att det är också det, jag får ju många kommentarer, jag vet att det är många som tror att jag har fått mina framgångar på grund av min pappa eller pengar eller vad det nu är. Så att det finns ju också den lilla rösten som säger, ja, men de kanske har rätt. Han har kanske löst det åt mig. Även fast, alltså, det går inte att lösa en liksom topp 50-låt. Det går inte att ringa, även fast jag önskar, nej. Men så här, muta radiostationerna, nej, det går ju liksom inte.
Nej, men jag har lärt mig hur man köper streams nu. Efter Västerås.
Okej, okay, nice.
Jo, jag tänkte fråga dig om det här med att vara uppvuxen där solen alltid skiner och sen så nu bo i Sverige sen, hur länge då?
Ja, jag är fortfarande lite fram och tillbaka. Men gud, alltså ett år kanske? Ja. Eller något? Ja.
Här i Stockholm har jag i alla fall haft en höst där vi hade, tror jag, 8 minuter soltid.
Alltså,
jag skojar.
Ja, jag fattar. Men jag håller med.
Men vad gör det med dig? Alltså,
nej, jag blir helt knäpp. Alltså, ja. Det är en annan... Det känns så hemskt att säga det. Men det är verkligen en annan livsglädje att vara i Florida. Eller även bara så här Kalifornien, vart som helst. Även New York har liksom sol. Att vakna och känna... Oh, Vilken start på dagen. Nu kör vi. Mm. Alltså det är en annan så här pepp och energi att vakna upp där och få se, även om det är bara lite sol. Här blir man blir lite stir crazy. Alltså
Vad betyder det?
Inte rastlös, men det är att man blir bara lite knäpp av att aldrig se solen. Mm. Man blir lite galen.
Men jag tror att det var Steve Angello som sa kanske hos mig, jag vet inte. Men han flyttade hem från Los Angeles för att han ville ha årstider. För att han tyckte att han blev okreativ av att det liksom alltid var fint väder. Man måste ha lite motstånd på något sätt.
Alltså det är ändå sant, kan jag säga. Ja. Man vill ju ha lite att det ändras färg på träden och det är säsonger. Mm. Det vill man ju faktiskt ha. Speciellt när man gör musik, för att det är... Man vill ju känna det här mörkret, att gå in i någon sorts skrivarbubbla och vara lite ledsen och deppig. Mm. Det är ändå, för att det är ju svårt när man är i LA och det är soligt varje dag och livet är på topp och sen ska man gå in i studion och sjunga in en ballad. Mm. Det är inte riktigt samma känsla. Men,
Det ska ju vara ett stråk av melankoli kanske.
Ja, verkligen, det tycker jag. Men det håller jag med om. Det finns ingenting som att så här, åka tunnelbana och lyssna på sorglig musik och känna att, ja, att man mår bra av sorglig musik. Jag tycker det är ganska härligt.
Men åker du tunnelbana?
Ja, det gör jag. Ja. Folk blir alltid så förvånade när de ser mig. De är så här, är det verkligen hon? Men ja, jag har känt att det är klart jag tar Uber ibland. Nej, men också 2020-löfte. Mm. Var bättre på att vara lite mer miljövänlig. Alltså, vad fan... Kändisar måste också åka tunnelbana. Det känns ju ganska självklart.
Ja, och de flesta människorna i Stockholm tror jag som är kända kan ju göra det utan att det blir liksom trubbel. Men jag tänker att du har ju ändå en ganska ung målgrupp som kanske är lite mer vågar gå fram.
Jo, så är det. Alltså, men ofta så är det ju inte, det är inte så många som kommer fram. Det är mer att så här, smygfota och sånt där. Men hellre att folk kommer fram och vi har en konversation. Det tycker jag alltid är härligt.
Tror du att du kan sluta själv tvila?
Det tror jag. Jag har... Eller, i alla år sedan jag började med musik så har jag... Alltså min privata jag och vem jag är på scen är ju två väldigt olika personer. Alltså sjukt olika. Och jag läste någon intervju där... jag vet inte om det var Beyoncés pappa eller coach som sa att hon har ju ett helt annat alter ego som hon går in i. Mm. Och det har hon haft sedan hon var ung. Och det är därför hon är så himla framgångsrik. För att hon har den här bad bitch, liksom, jag kan göra allt... don't fuck with me attityden. Och sen har hon en helt annan person privat. Så att jag har väl hittat på den här karaktären som är liksom Peg. Och sen när jag är privat så då är jag väldigt introvert. Jag har social fobi. Jag tycker om att läsa och hänga med min familj. Och sen på scen så är jag så här, don't fuck with me. Så här värsta outfit och glam och ja, allt vad det är.
Hur ser den sociala fobin ut? Den vill jag gräva förstås.
Har du också det?
Nej, det tror jag inte.
Nej, nej, men det, jag har bara jättesvårt för att prata med nya människor. Alltså jag vill hellre... Jag är lite som, min pappa hade samma sak när han var yngre. Nu har han blivit mycket bättre på det. Men till exempel om jag vet att folk ska komma över som jag inte känner, om vi är hemma i Florida, då stannar jag hellre på mitt rum och bara låtsas som att de inte är där.
Eller... Måste det varit en mardröm att göra 4 säsonger av Parneviks?
Nej, men alltså jag fick alltid panik för att ibland så lämnade mamma och pappa oss med gästerna och vi visste inte att de skulle komma. Så sitter man där i köket och så kommer typ...
Danny Saucedo.
Ja, och man bara, vad ska jag säga till den här personen? Mm. Alltså small talk är verkligen mardröm för mig. Det är, jag tycker det är så jobbigt, jag blir helt svettig och röd i ansiktet. När jag gick i skolan så... Alltså jag mejlade, om jag behövde hålla tal så mejlade de och sa typ, ja, min doktor sa att jag inte kunde göra det här så jag kommer inte in imorgon. Ja. Alltså jag tyckte det var så jobbigt. Mm. Ja.
Men ändå vill du att folk ska komma fram till dig på tunnelbanan och prata?
Ja, men det finns någon annan. Så här, jag känner mig väldigt ärlig och öppen. Det är väldigt, min Instagram är väldigt transparent. Det är, jag pratar ju med mina följare och fans dagligen typ på DM. Så att vi är väl, alltså vi är som en stor vängrupp nästan.
En kvarts miljon.
Ja, exakt. Men det, på det sättet tycker jag inte att det är konstigt för att vi pratar om så mycket om allt från så här självkänsla till ätstörningar till liksom rasism. Så att det känns inte konstigt att någon skulle komma upp och då känns det bara som att vi har känt varandra i alla år.
Okej, man börjar inte på noll. Så att
nej, exakt. Det känns som att det är väldigt många som kommer fram och så kramas vi på en gång. Mm. Och så får jag alltid en så här millisekund där jag tänker, känner jag den här personen? Eller, nej, okej, vi följer bara du följer med på Instagram. Mm. Men jag tycker det är härligt. Mm. Det är hellre det än att stå med någon på så här mingelfest och bara, ja, hur går det för dig? Och bara, ja, det klarar jag inte av.
Men jag trodde man fick det liksom med modersmjölken om man växer upp i USA, att man är duktig på just small talk och minnas folks namn och sådana där grejer.
Ja, gud, alltså jag kan göra det. Alltså Southern Charm all day, det kan jag kan göra. Det är bara att det gör så ont i min själ. Okay. Och så där, Du får se nästa gång på event. Alltså jag blir verkligen helt röd i ansiktet. Det är tomat som går runt.
Jag såg dig på avstånd på Ellegalan.
Gjorde du?
Ja, det är klart.
Fy, jag var så svettig. Fy fan, det var riktigt jobbigt. Det var så trångt och svettigt och alla var så chockade över min klänning. Så att, ja.
Men det var kul. Du hade inte två klänningar?
Nej, jo, jag hade på en kappa, en svart kappa, och sen tog jag av den och så var det en kristallklänning. Och alla blev väldigt...
Jag skojar. Den har inte undgått någon.
Nej, jag vet. Men ja, jag har fått höra att det är väldigt osvensk. Så att, men så är det. Det är så jag kör.
Jag frågade därför att det visade sig ju, det har inte jag förstått förrän i år, att det är ganska många kvinnor som har en klänning för röda mattan.
Ja.
Sen går man upp på sitt lilla hotellrum och så tar man av sig den.
Ja.
Byter till något ja, kanske inte joggingbyxor, men...
Nej, men något lite mer. Fashion, baby. Ja. Ja.
Du, vi ska ner i allt det här som vi har pratat om nu, om en stund. Men först tänkte jag ta ett segment som inte riktigt har något namn, men där jag försöker ställa frågor som du förhoppningsvis inte har fått förut.
Oh.
Har du fått den förut? Då får du säga ifrån, så kan vi ta nästa.
Nice. Mm. Ja.
Finns det någon ort i norra Sverige som ditt hjärta bankar lite mer för?
Oj! Gud, vad svårt. Alltså jag kommer ju alltid ha kärlek, jag vet inte om det här räknas, men Åkersberga, hometown. Nej, men det är alltså det...
Nej, det räknas inte.
Nej, det räknas inte. Gud, vad svårt.
Det är ändå mellan Sverige.
Ja, nej, men Bergshamra typ, det är där vår studio ligger, så att
det räknas inte heller. Du, nu är du i norra Stockholm.
Men gud, jag tänkte att det var... Oh, men gud. Ja. Jag brukar alltid säga när jag åker ut till Åkersberga att det känns som att man åker till landet. Men ja, nu har jag fått konfirmation att det verkligen är så. Nu...
Nej, men det är, alltså, ja, det kanske känns som, men det är inte norra Sverige.
Nej, jag fattar. Gud, jag vet inte.
Nej, okej.
Okay. Svårt, för jag hoppar.
Ja. Du har inte varit i Åre, eller?
Nej, jag, i och för sig. Jag och Pontus har extra kärlek för Västerås, men bara för att det... Det räknas inte heller.
Nej, det gör det inte. Mellansverige är det med. Ja, vi går vidare. Kan du första hjälpen? First aid?
Jaha, nej, det kan jag inte.
Nej. Hade du behövt det någon gång i ditt liv hittills?
Ja, några gånger. Det finns några gånger jag har satt i halsen och sånt där.
Ja,
gud,
det
måste jag lära mig. Min syster kan det faktiskt, Penny. När hon skulle bli barnflicka ett tag så var hon tvungen att gå flera kurser. Så att hon kan det.
Ja, okay.
Jag måste, gud, kan du det?
Nej,
nej,
men,
okay,
men Heimlich, om du sätter i halsen nu så tror jag att jag kan göra en hyfsad, okay, Heimlich.
Vad bra.
Din bästa bollsport?
Oh, jag spelade fotboll när jag var yngre. Men,
alltså soccer?
Ja, soccer, exakt. Golf, måste man säga det kanske?
Ja, det går bra. Hur är du på golf?
Ja, jag spelar faktiskt på high school, golflaget. Men med min syster. Men Penny hoppade hon var bara med på första tävlingen typ. Och jag var tvungen att vara med på alla. Men det var så himla jobbigt. Alltså det var så fruktansvärt att komma dit. Och alla visste att här kommer Parneviks systrarna. Och vi ville ju ha med pappa så att han kunde stå där. Och det kändes tryggt. Och han fick så här en golfbil och vad han ville. Och, alltså det blev en... cirkus.
Okay.
Och men jag minns första tävlingen jag skulle slå ut så missade jag totalt.
Ja.
Och sen slaget efter så bara rakt ner. Alltså typ det längsta slaget jag har slagit i hela mitt liv. Mm. Min pappa var alltså jaw drop. Men så att vi hade väl någon naturlig talang. Men nej, det är ingenting som jag skulle vilja satsa på.
Nej, alls. Men ifall prins Daniel ringer och säger, hörru, vill du gå en golfrunda med mig?
Ja, men då löser jag det på något sätt. Ja. Ja.
Vilken är Astrid Lindgrens bästa bok?
Oh, gud vad bra frågor. Oh, gud vad svårt. När jag var yngre så älskade jag men typ alla Ronja Rövardotter och... Lejonhjärta, den tyckte jag var lite läskig.
Den är läskig.
Ja. Det är konstigt att man tycker om det som barn och sen blir man äldre och kollar tillbaka och tänker, gud, det var väldigt mörkt. Nej, men alltså Pippi såklart. Det var ju liksom en klassiker, speciellt för vi som var lite amerikanska och växte upp och kände såhär, Pippi, det är hon så cool och stark. Och, ja.
Bra. Har du varit i Asien?
Nej, bara när jag var liten som bebis. Det finns bilder på mig med mamma och pappa. Men nej, jag hoppas på att vi ska kanske åka dit i år eller nästa år och göra lite musikgrejer.
Ja, jag fattar. Vad är en perfekt lunch?
Alltså, jag har så en konstig obsession med caesarsallad. Jag vet inte vad det är. Men det eller typ sushi. Jag försöker vara lite mer vegan just nu.
Just det, men då funkar inte någon av dem.
Nej, jag vet, om man inte kan hitta ett alternativ för någon ersättningsingrediens. Men ja, vegetarian är jag i alla fall.
Eller ja, pescetarian då?
Ja, exakt, om det är caesarsallad, men allt annat.
Men
sushi kan man ju ha utan fisk.
Just det.
Veggie.
Ja, okej. Okay. Men alltså, vadå, är det ens en caesarsallad om det inte är någon kyckling och ingen bacon?
Jaha, det tar jag alltid utan.
Ja, okay.
Jag vet, folk, alla i Sverige, varje gång jag beställer caesarsallad vegetariskt, de bara, vadå, utan bacon och kyckling?
Mm.
Alltså det är som deras ögon bara poppar ut.
Ja.
Jag tror inte att det var så konstigt, det kanske är det.
Ja, jag vet inte, skit i det. Om man vill spara väldigt mycket pengar, vad är bästa sättet att göra det på?
Drick kaffe hemma.
Mm.
Jag vet inte hur mycket pengar jag har spenderat på Starbucks. Det är otroligt. Och inte Uber. Försök att inte resa. Det är både ekonomiskt och miljövänligt. Men det är svårt. Jag har börjat skriva ner alla resor som jag måste absolut ta på ett år. Om det är liksom jobbgrejer. Och sen får man, när man vill ta resor bara för kul, när man vill ta lite semester, så får man kanske tänka om. Så får det bli tågresa eller liksom någon spa-helg. Mm. Någonting sånt där istället.
Du kanske kan åka till norra Sverige.
Exakt.
Som du brinner för. Jag tänkte att vi backar bandet lite. Alltså, du är ju född här i krokarna. Men
yes.
Hur gammal var du när ni hamnade i Florida?
Alltså jag måste vara i typ 8 månader eller någonting.
Ja, okej, okay, var så pass.
Jag tror mamma ville bara ha första barnet i Sverige. Mm. Det känns tryggt.
Jag förstår.
Men ja, det är jobbigt för mig som inte fick dubbla medborgarskap, men det är någon
annan
konstruktion. Det är bara green card, så att det är lite jobbigt nu under Trump, för att ja, det är svårt att söka. De vill inte släppa in någon, så att...
Men gud, så du har inte varit amerikansk, du har aldrig röstat och så?
Nej, jag får inte rösta, jag får inte bli president heller. Det är skittråkigt. Jag som hade tänkt köra 2020.
Ja, nej, det är tajt, det kommer du inte hinna hur som helst, tror jag.
Jag måste hitta några som kan backa mig.
För jag har fått intrycket av att din svenska är bäst av alla syskon.
Tack, ja det är nog. Penny är snart, ja men hon är kanske snart delad plats. Men Phoenix är absolut sämst.
Ja, ja.
Men det känns ju ganska självklart. Vi syskon pratar ju bara engelska med varandra. Han är ju mest amerikanska vänner. Han är ju mest americanized. Alltså han är ju verkligen surferkille som bor i LA nu. Så att det är inte så konstigt. Men det är tråkigt för honom. Han kan ju verkligen inte språket på samma sätt. Och han kan ju inte skriva det på samma sätt.
Men det verkar som att det går ju snabbt för er som ändå har hört det hemma. Liksom.
Ja, verkligen. Ja. Ja. Men vi har, det är ett stående skämt i familjen att flippa. Hon skriver ju bara som hon hör det.
Mm.
Så liksom, spagetti köttfärssås. Det blir väldigt mycket så här SH och kött. Hon förstår inte riktigt det här med K och J och allt sånt där.
Ja, just det. Mm.
Men det är nice.
Mm. Men drömmer du på, vilket språk drömmer du på?
Jag tror engelska.
Mm.
Jag tror det. Oftast när jag tänker också tror jag att jag tänker på engelska. För att det blir så automatiskt. Oftast de som hänger med oss, jag och Penny kan ju bara hoppa in i engelska och hoppa ut igen. Och så blir det automatiskt att alla andra börjar också. Nu när vi spelar med gammal så är det många i bandet som... De bara, varför? Nu ser jag så himla mycket så här, yes girl och oh my god och queen. Jag bara, oj sorry. Jag ska försöka tona ner det lite.
Så vilket är ditt första minne?
Oj vad svårt. Jag tror mitt första minne. För jag tänker på det ofta, att så här, när började man få skapa minnen? Men jag tror mitt första minne är när jag skulle börja skolan i USA, kindergarten. Och så, jag var så ledsen och arg. Så mamma och pappa fick sitta i the cafeteria och vänta på mig. Så jag minns när jag kom ut med min klass och satt dem där och så var jag så himla glad. Och så fick vi äta snack time med dem.
Mm. Hur gammal är du då?
Alltså jag måste ha varit 4 eller någonting. Jag var ganska... Ja, men man hade ju liksom pre-K och sen kindergarten.
Mm.
Men jag minns alltid det där. Att liksom när vi började läsa så här Dr. Seuss och alla så här typiska amerikanska barnböcker. Ja, konstigt att man minns sånt ändå.
Men det var aldrig någon så här språklig fuck-up för dig? Nej,
det är konstigt för att det var aldrig så att jag tänkte... Nu pratar jag engelska i skolan och nu kommer jag hem och pratar svenska med mamma och pappa. Jag vet inte varför. Men vi hade också svenska barnflickor, så det blev ganska naturligt att man... Ja, men även nu, jag skulle aldrig prata engelska med mina föräldrar. Alltså aldrig, det händer inte. Så fort de... Ibland kan de hoppa in i våra konversationer och bara, oh my god, yeah, bla bla bla. Och vi bara, men va? Nej, lägg av. Nu, vad gör du? Vi pratar bara svenska här. Mm. jag tror det kommer vara så tills vi blir gamla.
Mm. Rent identitetsmässigt då? Alltså när du växte upp? Har du känt dig svensk? Liksom?
När jag växte upp, alltså det är alltid så att när jag är i USA så känner jag mig mer svensk. Mm. När jag är här så känner jag mig väldigt amerikansk. Mm. Men jag tror när jag var yngre så känner jag mig väldigt amerikansk. Mm. Alltså jag känner mig som bara vanlig. Förutom att vi alla tyckte att vi var så konstiga som firade Lucia på skolan. Alla var så här, vad i helvete är det här? Varför vi förstår inte låtarna.
Hade ni ett eget litet tåg?
Ja, med alla svenskar som bodde i Jupiter. Okay. Liksom. Mm. Men jag tyckte jag var ju så himla stolt. Men alla i vår skola måste ha tänkt, vad fan, vi kan inte ens de här låtarna. Vad håller ni på med? Mm. Alltså, är hon där ljus? Jag fattar inte.
Hur många var ni då? Alltså,
vi var ändå så här 20 stycken. Okay. Det var ju en massa andra golfare och sånt där. Mm. Men förutom det, jag känner mig väldigt amerikansk. Men nu i 20-årsåldern så, jag känner mig svensk. Mm. Alltså sjukt mycket. Men det är säkert, alltså, det är ju hela hur politiken ser ut i USA. Jag kan liksom inte relatera till det. Jag kan inte förstå det ens. Så att jag tror det måste vara det att jag har blivit mer och mer radikal, så att säga. Mm. Och känner mig mycket mer svensk. Så.
I en intervju så sa du att du mer eller mindre växte upp på PGA-touren ändå, men du gick också i kindergarten och skola och så vidare. Men är du lite homeschooled också, eller?
Ja, alltså vi gick ju på en skola som var väldigt bra på det sättet att vi fick ta med ganska mycket läxa. Det var ju vissa månader när vi körde typ en hel månad eller liksom 6 veckor på touren. Så att då blev det, vi fick ju ta med allting och barnflickorna fick hjälpa oss. Och sen hade de liksom en miniskola för alla barn på touren. Men det blir väl lite så. Alltså, det är ju konstigt att kolla tillbaka på, att blicka tillbaka på det nu. För att då så tänkte jag att så här, det här är ju normalt. Mm. Det är klart alla åker runt till Hawaii och bara hänger och gör lite läxa då och då. Ja, det är normalt att bo på hotell och så här, käka room service. Men gud, det är verkligen konstigt. Jag trodde att det är så alla lever.
Hur gammal var du när du klev på ditt första private jet, tror du? Privatflygplan.
Gud, jag vet inte. Gud, vad hemskt. Man, alltså kanske 3, jag vet inte. Men det var också så en konstig sak som jag tyckte var supernormalt. Att så här, det är klart alla flyger privat. Och så här, det är klart man kan beställa mat till flyget. Och så finns det pizza när man kommer dit. Det är skitnormalt. Mm. Man tänker, det är inte förrän man blir typ så här, men så här, 16, 17, 18, att man tänker, shit, jag var väldigt privilegierad ändå. Mm. Wow, vilket konstigt liv. Det är inte många som kommer få uppleva det. Men jag minns att alltså, min lilla syster var ju så här, första gången hon fick flyga ett vanligt flyg. Så var jag så här, varför är alla på vårt flyg? Vad gör de här? Gud, vilken konstig. Ja, det var krockar så mycket i huvudet när man blir äldre. Det är så weird.
Men fanns det liksom negativa sidor med det här också?
Ja, det är såklart. Alltså, jag tror vi hade inte så jättemånga vänner när vi, eftersom vi växte upp mer eller mindre med varandra. Men det var ju också en positiv grej, för det är ju därför vi är så nära nu, vi syskon. Mm. Men det blev ju lite konstigt. Vi hade ju verkligen bara andra barn på touren. Och det var ju, vi hade ju inte det här normala, även när jag gick i high school så var det inte den här normala, att man liksom hittar sin grupp och går igenom olika liksom livsmoment.
I high school, högstadiet typ.
Ja, exakt. Exakt. Så även i high school så var det så här, vissa veckor så åkte vi iväg. Och jag tror inte att det hjälpte min introvert sida. Alltså det är ju jättesvårt att få vänner i high school. Men det är också en helt annan grej. Liksom. Jag tror det. Det är alltid på gott och ont. Alltså alltid. Jag skulle aldrig ändra på min uppväxt. Det var ju helt fantastiskt. Vi fick ju se så mycket och träffa så många. Men det blir ju lite konstigt när det bara är vi 4 syskon. Och man har inte så många vänner. Och man lär liksom inte känna andra barn på samma sätt som man gör när man går i skolan. Nej.
Jag tror att det är mycket större i Amerika än det är här. Men det finns ju en kategori, nästan en samhällsklass i USA som är militärfamiljer.
Ja, exakt. Ja.
Där barnen alltid liksom flyttar verkligen på sig varje år. Man får aldrig någon riktig konsistens. Och så var det väl lite då för er?
Ja, exakt. Mm. Alltså det är ju därför nu vi, pappa kan ju säga på en sekund, så här, nu ska vi göra en till säsong. Och så är alla så här, okej, vi kör, ready to go. Alltså vi är väldigt spontana så att allting händer.
Alltså säsong...
ja, men alltså så här, golf. I alla, nej, med Parnevik. Alltså okay. Det kunde ju vara så här, nej, nu ska vi inte göra säsong 4. Ja, nej, nu kommer kamerateamet, nu kör vi. Mm. Så att på det sättet så är det bra. Vi är väldigt ready to go, när som helst. Men det var ju verkligen så, man hade ju ingen bas. På ett sätt så hjälper det ju mig nu, eftersom jag... typ lever i en resväska. Men det är svårt att ha liksom en rutin och lite, men bara trygghet att så här, nu är vi här, nu är vi hemma. Det är väl alltid så här, ah, men nu ska vi åka till LA och sen ska vi åka till Arizona och sen ska vi dit, sen ska vi dit. Det var ju bara go with the flow, annars blir man ju knäpp.
Har du varit i alla stater?
Nej, inte alla. Inte till exempel typ
Alaska. Så här,
Iowa. Nej, Alaska, det skulle, där jag skulle vilja åka dit. Mm. Det är typ min dröm.
Mm.
Nej, men inte alla mellanstater, eller om man ska säga så här, Midwest.
Okej.
Okay. Mm. Men ja, det finns inte så jättemycket där ändå.
Vad tror du USA har gett dig som du inte hade haft om du hade vuxit upp här?
Mm. Alltså jag tror ju mycket av min attityd och så här, hur jag uttrycker mig är väldigt amerikansk. Jag tror inte att jag hade haft samma karriär och samma uttryck om jag hade växt upp i Sverige. Alltså att växa upp i USA så får man ju verkligen in your face attityd att så här, ah, men det här är jag, take it or leave it typ. Även om jag kan ta åt mig ganska mycket, så är det ju en väldigt, det är mycket enklare att känna så här, om du inte tycker om mig så då får det vara så.
Mm.
Jag tror i Sverige så är man väl lite mer rädd för att sticka ut. Vilket jag fattar, men jag tycker det är skönt att jag växte upp i USA och fick lite så här rebel attityd att ja, men nu kommer jag göra så här, och det är många som inte kommer tycka om det, men fuck it.
Du är inte så präglad av jantelagen helt enkelt.
Nej, exakt. Jag tror min pappa var lite likadan. Jag, med alla hans outfits, det var många som tyckte att han var riktigt skum. Mm. Med hans rosa byxor och wow, vad han var. Han var så out there.
Ja, det får man ändå säga, att han förändrade ju hela golfsporten. Han och Johan Lindeberg.
Liksom, det gjorde han verkligen. Mm. Alltså, det var ju verkligen han och Johan som startade någonting helt nytt. Det hade ju aldrig hänt i golf förut.
Jo, men det säger ju någonting om hans personlighet.
Ja, verkligen.
Att han vågade sticka ut.
Ja,
liksom.
Mm. Verkligen.
Han var inte så bra på golf, men han klädde sig snyggt.
Exakt. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. I ditt liv så antar jag att jag inte är ensam om att tänka att 2015, där förändrades någonting ganska gravt.
Wow, ja.
Eller?
Ja, verkligen, verkligen. Det var ju då typ livet började, eller vad man ska säga. Det var ju... Jag har ju alltid älskat musik och sjungit, men det är på samma sätt som alla gör lite. Jag och Penny har ju liksom sjungit på skolan och om någon fyllde år och... Man står i duschen och sjunger till Taylor Swift. Men ingenting så att jag tänkte jag kommer bli Sveriges nästa popstjärna. Men sen vår familjevän Josefin Glammark, som också hennes mamma Ann-Louise Hansson. Och så här, vi har ju massa... Farmor och farfar var ju bästa vän med Barbro och Lill-Babs. Vi har ju det i släkten på något sätt. Men då Josefin, Jossan, kom över. Mamma och pappa bad henne om några låtar och frågade har du någonting Peg skulle kunna släppa och prova att sjunga in. Och så kom hon till Florida med en producent som heter Erik Levander. Och hela poängen var bara att vi skulle testa och se om jag ens kunde göra det, typ. Men första låten vi skrev var Ain't No Sin. Och sen skrev vi en till låt som heter Stockholm Nights. Och så, jag gick i skolan då, på college. Och så kände jag att, ja, det var det. Kul att skriva en låt. Så fortsatte jag på college och en månad efter så ringer Jossan och bara Sony har hört låten och Warner har hört låten och de vill signa dig. Och jag bara vänta. Jag har typ ett projekt som jag måste lämna in. Jag är på skolan. Vi kan höra sen. Och helt plötsligt får jag en massa kontrakt skickade till mig. Och sen the rest is history, I guess. Men på typ en vecka så bestämde vi att vi skulle släppa en låt. Och så sen släppte vi in och Sane. Den blev liksom etta, sen åkte jag till Sverige och gjorde massa PR och sen körde vi bara. Sen dess har jag väl jobbat varje dag typ.
Mm. Ja. För det som var lite lustigt med när liksom musiken kommer in i ditt liv, det är ju lite grann kanske återigen det här med självtvivel eller bara att du var ung och liksom inte riktigt visste din plats i världen. Men när man hör dig sjunga, jag nämnde kanske innan vi började spela in den här att du gjorde en jättemärklig intervju med Metro, där du satt i 45 minuter och bara svarade på folks frågor. Och då sjunger du.
Gjorde jag?
Och det här är ganska tidigt, tror jag. Men du sjunger liksom så in i helvete jävla bra.
I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time.
Jag menar att du inte hade förstått att det här är någonting som du skulle kunna ägna dig åt.
Nej, det är ju konstigt att det bara slår en att så här, jag kanske ska testa det här. Men jag tror att jag hade väl någonstans i huvudet att ingen kommer ta mig seriös. Så varför ens? Varför ens börja? Om det går åt helvete. Att så här, jag vet inte ens om jag kommer lyckas och då vill jag inte ens försöka.
Hur förhåller det här sig i tid med det att ni har liksom spelat in Parneviks och så?
Ja, men det måste ju ha varit andra säsongen. Måste det ha varit. Så att jag kände väl också att om jag ska satsa på musik så måste det nästan vara nu. För att nu har vi ändå folk som tycker om oss och skulle stötta det om det kom ut. Så jag kände att det här är någon million dollar chans. Nu måste jag ju prova i alla fall. Annars kommer jag ju ångra det resten av livet att jag inte försökte. Men det är väl så det ska vara. Att det blev ju så himla naturligt och självklart att vi skrev den här låten. Det kändes bra, jag tyckte om den. Det kändes väldigt jag. Och sen släppte vi den. Och då, det gick ju bra. Det kunde jag ha gått inte lika bra. Men jag tror när det blir någonting så äkta och bara man låter det bara vara, då blir det oftast bra.
Som ditt liv såg ut då, alltså på college, det verkar inte ha varit någon dans på rosa för dig.
Gud, jag har alltid haft väldigt svårt i skolan. Jag gick på två colleges, en i Virginia och sen en i Georgia med min syster. Men i Virginia så var det verkligen inte kul. Jag hoppade av efter ett år för jag grät typ varje dag. Jag hatade mitt liv. Och jag tror det är ju många som det blir ännu värre att man... Det är inte så att man hoppar av om man har en familj som kan stötta en och betala att man ska gå i ett år och sen bara hoppa av. Så att jag är väldigt... hade tur och var väldigt privilegierad så att jag kunde bara säga till mamma att ja, det här är ett helvete, jag vill inte vara här. Men det var ju mycket mobbning och typiskt. Jag var med i en sorority, mycket så här skitsnack och bara mycket mobbning, och till slut så klarade jag bara inte av det längre. Jag hade liksom inga vänner. Jag hade några. Jag kände mig väldigt lost och ensam och deprimerad, så att jag kände nu måste jag bara dra härifrån innan det blir 1000 gånger värre och jag gör någonting jag ångrar.
Vad hittade de här mobbarna? Vad de störde sig på?
Jag vet inte. Jag kommer alltid minnas det här för resten av mitt liv. Min roommate som jag bodde med i början, sen flyttade jag till ett eget rum där jag bodde helt själv. Men hon bara hatade mig från första början. Men hon råkade skicka massa sms som skulle till en gruppchatt. Men hon skickade om mig, men hon skickade såklart till mig, för att det är ju så någon Freudian slip att man skickar till personen som man pratar om. Och då såg det liksom, gud hon är så jävla pinsam, alltså gud hon ser ut som en hora, så här, går runt och bara ser så villig ut och bla 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 bla. Basically att jag var en stor slut som bara ville ha det från alla. Och jag var så här, gud... Alltså jag kan inte förstå mig på hur folk kan bara anta saker så snabbt på en sekund att de ser den. Och speciellt tjejer, att aha, om hon ser ut så eller hon klär sig så, då är hon ABC. För mig var jag så här, gud jag är verkligen så nördig, jag har inga vänner, jag är en kille, jag tycker om att umgås med min familj, jag tycker om att läsa. Men nej, tydligen så är jag en stor slampa som bara går runt och visar upp mig för världen.
Kan det ha varit någon slags avundsjuka, tror du?
Jag vet inte. Jag tror att det är bara... Ofta så blir det så att när man är en... Jag har alltid varit en sån person som... Jag bryr mig inte så jättemycket vad folk tycker. Även det är klart jag tar åt mig om man blir ledsen när det är på en sån nivå. Men jag är väldigt så här... Det är klart jag ska gå i de här shortsen om jag vill. Och det var många... Jag fick... det var många som kallade mig the ass girl. För att tydligen gick jag i korta shorts. Men... Jag säger, det är klart jag ska gå i den här klänningen. Det är klart jag ska gå i glitter och paljetter och höga liksom Lady Gaga boots. Det är bara så jag vill vara och uttrycka mig. Och så här, ja, jag kanske svär mycket och pratar mycket om feministiska saker, men liksom det är jag. Och jag tror många stör sig på det. Det är att man kan vara självsäker och väldigt fuck you och bara köra på sin grej. Ja, det var... Även nu så är det ju så att det har ju inte förändrats. Men...
Det var där liksom Jesper Parneviks självförtroende och vilja att sticka ut bete i arslet.
Ja, verkligen. A star was born. Nej, men det var någonting som... Jag har alltid varit lite så att så här, jag klädde mig aldrig, även när jag var typ 13-14. Hade jättemycket eyeliner och gick alltid så här... Skrev alltid texter på mina skor och bara var väldigt weird och stack ut väldigt mycket. Jag tyckte om att ha så här, typ rainbow suspenders och så här. Jag var lite konstig. Men det är nice att ha nu, för att jag vill inte vara som någon annan. Jag tycker det är så himla svårt att navigera när man är yngre, och speciellt när man går i college, de där åren precis när man börjar så här med 18, 19, 20, när man börjar bli vuxen och förstå vem man är. Att det bästa man kan ta med sig är att det finns ingen annan som en själv. Så även om man är, alltså allt, även om alla tycker att man är konstig eller för mycket, det är bara någonting bra. Det är bara någonting man kan ta med sig och utveckla. Men det blir liksom en styrka. Det är någonting man kan använda för resten av livet.
när det bestämdes att ni skulle vara med i den här, alltså att det skulle göras Parneviks överhuvudtaget. Hur mycket liksom, hur mycket var de där? Hur mycket film, hur lång är en sån produktion?
Det är ju ändå flera veckor. Vi brukar ju köra, det måste ha varit första säsongen, så de kommer nästan alltid i september och är där typ hela september, oktober, kanske lite november, ibland till och med fram till första veckan i december. Mm. Så det är ju ändå, även fast det känns som, på ett sätt så är det ju en liten stund i vårt liv. De är ju där varje dag, 7 till typ 12, och bara följer med oss. Mm. Och så får man se vad som händer.
För du var ju ändå liksom det vuxnaste barnet. Hur delaktig fick du vara i det beslutet att det skulle bli?
Oj, jag tror vi alla fick rösta på om vi ville göra det. Jag var faktiskt inte där när de testfilmade. Men jag minns bara att min pappa ringde och sa att ja, de tycker att alla är så roliga och det är så kul när Phoenix och Flippa inte vet vem folk är. Jag bara, aha, okej, då kör vi väl på det här så får vi se vad som händer. Men varje säsong sen dess så har vi alla fått rösta. Om det är någon som inte vill göra det så har vi ju, då skulle vi inte ha gjort det. Men alla har ju sagt, ja, det är, om alla vill och det är, alla tycker att det är kul så kör vi. Mm. Men det var ju därför vi avslutade efter 4 säsonger. För vi kände att nu har vi kört i 4 år, nonstop. Vi har inte haft en vanlig jul eller höst. Och det är bara, det är för mycket just nu att växa upp framför alla. Speciellt min brorsa som, när vi började, han var ju en liten bebis. Nu är han ju liksom en Nej, men alltså han har inte ens gått igenom puberteten. Alltså nu är han ju en vuxen man. Det är så konstigt att jämföra när vi satt i soffan första gången och sen nu. Så jag tror det känns väldigt självklart att men nu tar vi en paus och andas lite och är en familj, bara vi. Vi måste inte leva ut allting framför kameror och framför hela Sverige. Mm. Vi kan behålla lite saker för oss själva.
Tänker du någonstans att det var lite oansvarigt av dina föräldrar att liksom ta det beslutet?
Alltså, på ett sätt så kan jag väl förstå att, eller det är väl väldigt konstigt egentligen som föräldrar att säga, nu ska vi öppna upp vår familjeliv för hela ett helt land. Så på det sättet så, ja, det kanske inte var det bästa för alla oss. Det var ju väldigt jobbigt i början. Jag minns när man alla första kommentarerna började rulla in och det fanns hela trådar om mina systrar. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. Alltså man, speciellt när man är 18, 19, man är ju så sårbar. Allting är jobbigt, allting gör ont. Och nu när man har, dels med åldern men också att man har liksom sin armor så att säga, så är det ju enklare att stötta bort dem, och speciellt de kommentarerna som är så här, om du är så ful eller det är skitsamma. Men i början så är man ju verkligen, tänker man ju verkligen, gud, tycker de verkligen att jag är ful, tycker de verkligen att jag är tråkig, eller tycker de att Penny är coolare eller snyggare. Men i början det var skitjobbigt. Så på det sättet så tycker jag att kanske de hade, mamma och pappa skulle ha tänkt på det innan. Men samtidigt, vi skulle inte vara så starka och nära med varandra som vi är om inte för det.
Men säg att du om 10 år liksom får barn, skulle du ut liksom, och sen så ringer Elk Entertainment och säger, hörru, ska vi inte göra en tv-serie om...
Nej du, jag tror jag säger tackar. Ödmjukast nej. Det, jag tror inte, ja. Fine om mina barn vill gå ut och vara realitystjärnor själva eller göra musik eller vlogga eller podda. Men nej, jag tror inte att jag skulle göra det som en familj.
Varför inte det då?
Det är sån, man vet själv att man är redo för det, men man kan aldrig förbereda någon annan, speciellt barn, att säga, okej, nu ska vi göra det här, och det kanske är tusentals människor som kommer prata om ditt utseende eller vad någonting du sa eller någon blick. Det går liksom, det går inte att förklara det och säga så här, var beredd på det här. De kanske hatar dig, de kanske älskar dig. Du kanske får massa möjligheter, du kanske får inga alls. Det går inte att Jag önskar det fanns en magical recipe att förbereda någon för det. Men man får ju verkligen bara lära sig på vägen. Och det är en tuff väg att ta. Mm. Men när man kommer ut på andra sidan så... Ja, vi kan ju ta emot det mesta nu för tiden. Det är ganska enkelt. Man får ganska tough skin, eller vad man ska säga.
Tjockhud.
Ja, tjock. Vad säger man? Skinn på näsan.
Ja, ja just det. Ja, det är bra. För det där tänker jag mig... Jag menar, du har ju varit väldigt öppenhjärtig med din ätstörning. Mm. Liksom, som jag tänker, i alla fall när jag hör dig prata... Du gjorde en intervju med Malou von Sievers.
Ja, exakt. Ja.
Och då känns det som att så här, men, alltså, den här, det är så... ett så tydligt samband.
Ja, verkligen.
Med att du är liksom fortfarande tonåring.
Verkligen.
Alla tittar på dig.
Ja,
i alla fall din känsla.
Ja.
Och liksom det utlös... Alltså du hade inte... Om du hade fått vara lite mer i fred så hade du kanske inte utvecklat den här.
Exakt. Alltså så är det ju verkligen. Jag tror att det hjälpte inte med en hel tv-serie. Men... Jag tror när jag var djupt inne så förstod jag inte själv att jag hade en ätstörning.
Okay.
Jag tänkte ju, nej men det är så här man är snygg och är smal. Det är ju så här, typiskt ätstörande beteende att man förstår inte att man har ett problem. Det är som att vara alkoholist. Man förstår ju inte förrän man är på andra sidan att wow, jag var väldigt djupt inne i det. Och väldigt mycket ner på botten. Men jag tror det var ju verkligen... Det är ju verkligen på grund av alla kommentarer. Jag tror inte att man bara hamnar i en ätstörning. Det är ju att dels att man har vissa sådana beteende och kulturen. Det är så det ser ut för unga tjejer. Det är inte en kultur som säger ät som du vill och se ut som du vill och var smal eller var tjock eller var... Det är ju, man ser ju upp till Victoria's Secret. Det är därför det har varit så populärt. Mm. Nu är det ju på väg ut, men det kombinerat med att alla sitter och säger gud, du har verkligen en lat kropp, men din syster Penny, hon är så snygg och smal och henne skulle man vilja ha sex med, men inte dig. Man skulle inte vilja röra dig med 10-foot pole. Då det är klart man blir, när man är så ung och man är precis där på gränsen att få någon sorts självkänsla och lära känna vem man är, då alltså, det förstör ju en. Man tänker ju ingen kommer älska mig. Det är, om de personerna på nätet inte ens tycker om mig eller tycker jag är snygg, vem fan ska älska mig då? Så det var ju lite, det var ju recipe for disaster. Efter 1000 kommentarer så tänker man ju, ja, det här, jag är inte värd någonting, så jag får väl börja banta nu och liksom börja spy, för att vad annars ska jag göra? Nu mår jag ju skitbra, men jag förstår, det var inte en bra miljö för mig.
Du säger ju fortfarande att du lever liksom med en ätstörning.
Ja,
Hur är ditt förhållande till liksom mat idag?
Jag tycker det är så svårt, för att jag vill inte ge någon att de ska känna att man aldrig kan bli frisk. Men från jag personligen känner att jag kommer alltid leva med en ätstörning. Alltså så är det, mer eller mindre. Det är klart man kan bli nästan helt frisk, att man inte tänker på det, eller man kan leva sitt liv och må bra. Men det är klart jag har en jobbigare relation till mat och träning och min kropp än kanske någon, till exempel som min syster Penny. Hon är ju väldigt trygg i allting och självsäker. Det är klart, det är ju, varje dag måste jag ju tänka lite extra på mat och träning och sånt där. Och övertyga mig själv om att nej, men du måste inte träna varje dag. Det är okej att äta en bulle. Men jag är ju frisk på det sättet att jag spyr liksom inte. Och jag tänker inte på det så att nu måste jag träna extra för jag åt det här. Jag låter mig själv för det mesta bara äta det jag vill, träna för att må bra och känna mig stark. Så att det är jag väldigt glad för, att jag inte måste gå runt och liksom räkna kalorier i mitt huvud.
Hur mycket tränar du?
Just nu, gud, jag tränar kanske 2 gånger nu i veckan, men ibland är det 5, ibland är det inte alls. Men jag älskar ju träna, det är verkligen det är så jag blir av med stress och ångest. Men jag tror det som har hjälpt mig jättemycket är att se på träning som ett sätt att må bra och inte att gå ner i vikt eller bli smal eller få magmuskler, utan okej, nu får jag min timme där jag inte måste tänka på någonting annat än att bara svettas och känna mig stressfri. Så att det är så svårt att komma dit för de som är ätstörda eller har någon, bara i den här, gud, i det här som samhället ser ut, så är det ju skitsvårt att inte tänka på träning och mat som någonting som gör en snyggare eller smalare. Men om man kan försöka komma dit, så är det är så befriande att bara känna, ja, ah, nu är det här. Det här är min stund för mig själv, där jag bara får känna mig stark och självsäker.
Jag kommer inte ihåg, det känns som det var något år sedan kanske, men som att alla kvinnliga influencers som är stora, de skulle liksom posera med en pizza.
Ja, det var en trend, det var det.
Trådsmala, skitsnygga, ja, supersminkade. Och sen så sitter man med sina tjejkompisar och delar på en pizza liksom. Ja. Och jag har så svårt att tänka mig att någon av dem åt av den här jävla pizzan.
Nej,
liksom.
Det var ju också en grej att det är ju många som skämtar såhär, ja, oh, jag åt inte ens det här, men jag skulle ta en snygg bild med det. Det är ju en konstig kultur på Instagram just nu. Jag tror att det är på väg att förändras. Det känns som det. I alla fall de jag följer. Men det är ju en väldigt specifik ideal som inte många kan nå upp till. Den är väldigt omöjlig. Så att jag har fått en helt annan relation till sociala medier de senaste åren. Men det är klart, i början när man är yngre så följer man ju alla såna smala tjejer som bara, alla käkar typ burgare och pommes frites och, men ändå är skitsmala och tränar inte. Det blir konstigt i huvudet att man tänker, vad har jag gjort för fel? För jag vill också äta pizza, men jag ser inte ut så.
Nej, just det.
Det blir väldigt konstigt. Det blir väldigt orimligt att försöka följa den logiken. Det är en konstig grej att visa upp. Jag tror att den trenden håller på att dö ut. Men det är som att man ska vara, och jag och min syster pratar mycket om det, att den här the cool girl-stereotypen. Att man ska vara snygg och smal och sminkad och liksom härlig och charmig. Men också kunna mycket som män tycker om, så här sporter och bilar och äta som killar och aldrig träna, ja, men så här, dricka öl och käka pizza och burgare, men fortfarande vara the girl next door. Och liksom en typisk exempel är typ Jennifer Lawrence. Hon ska alltid vara så här, och jag tror att det är ju kulturen som har lärt henne att vara så. Jag tror att, så att det är inte hennes fel, jag tror att det är väldigt omedvetet. Men oftast på röda mattan så är jag så här, oh, I just ate a burger, eller så här, yeah, I just bought a bunch of donuts, eller jag vill bara, gud, jag får inte ens plats i den här klänningen, jag ska käka så mycket sen. Man blir så trött, det är så tråkigt. Det är så här, varför? Jag fattar verkligen inte grejen. Det är så omöjligt att, det är en omöjlig ideal att leva upp till. Så jag fattar inte varför vi ska alltid vrida och vända på oss själva, vi kvinnor, för att vara den här perfekta blonda girl next door som är så här, åh gud vad härlig och rolig och nära och kan bli, get a little dirty och liksom åka motorcykel, men hon har alltid perfekt smink. Alltså det är så, jag är så jävla trött på det.
Alltså det är ju intressant egentligen, nu sitter jag här och jag har ju inte in sin exakt givetvis i hur det är att vara kvinna och liksom växa upp och så. Men för att jag har ju också ett ideal såklart, hur jag skulle vilja se ut.
Liksom. Ja, gud, män har ju sagt samma sak. Det är ju också en omöjlig ideal, men för män så pratar man ju ännu mindre om det. Den här grejen med att vara, alltså allt med kroppstyper och att vara manlig och macho. Alltså machokulturen är ju verkligen alive and well. Men vi pratar ju verkligen, tjejer har ändå börjat få upp ögonen för det här, och vi pratar ganska mycket om det med varandra och på sociala medier och liksom spread the word. Men det känns som att män har verkligen, vi behöver bättre manliga förebilder som säger någonting. Jag tycker typ Hampus Nessvold har ju en föreställning som heter Ta det som en man.
Just det.
Och en bok. Vi behöver ju fler sådana som är så här, det är okej att inte vara den här typ Brad Pitt eller Liam Hemsworth. Det är ju omöjligt. Alltså det finns så många olika typer av män.
Frågan är ju om vi skulle kunna frigöra oss från idealen överhuvudtaget. Alltså måste det överhuvudtaget finnas ideal?
Jag tycker om... Jag tror att det är väldigt enkelt om alla skulle gå emot det. Men jag tror det är med att vi måste alla vara överens. Det känns som att man har burit den här idealen i alla år. Så att det är därför det är så svårt att bryta den normen. Men jag tror mer och mer för varje dag så är det ju... alla, men varje bild som postas, varje så här body positivity-konto på Instagram, varje gång någon pratar om det på tv, vad heter hon? Kajan tror jag, Andersson som var på Nyhetsmorgon häromdagen, som har släppt en bok om hur man pratar med sina barn om mat och träning och sin kropp. Mm. Alltså för varje sång, Stina Volt, alltså alla de här som bara pratar om det och alla deras, allt de har gått igenom och hur man ska prata om saker bara, så tror jag att det blir lättare och lättare för varje dag. Och sen, jag hoppas, jag tror att med våra barn, att vi pratar med dem på ett sätt att de förstår att det inte finns en ideal. Det finns bara hur de är, eller vad man ska säga.
Jag känner själv att jag är ute på hal is när jag ställer den här frågan. Så vi kanske, antingen så klipper vi bort den, okay. Eller så tycker du att den är okej.
Okay. Ja, kör. Ja.
Men jag bara tänker på det faktum att du, i ljuset liksom av att du har varit så här kroppspositiv i sociala medier. Du har också pratat då om det... liksom, vad heter det? Alltså dubbelmoralen.
Ja, exakt.
Lite i att du... har liksom haft det budskapet samtidigt kämpat med att störa
själv. Ja, men exakt, ja.
Då undrar jag lite grann att när du går till Ellegalan i endast iförd diamant, alltså väldigt litet, visar jättemycket hud. Är det ett slags revansch på något sätt?
Alltså det är ju revansch på det sättet att jag känner mig 100% självsäker. Alltså typ för första gången i mitt liv så känner jag mig väldigt... bara trygg och självsäker. Så på det sättet är det revansch. För att jag tänkte på det väldigt mycket och jag sa det på mattan att jag tror många som kanske går på Ellegalan eller någon har något sånt, ett event som de ska på, tänker ju månader eller veckor innan att nu ska jag banta eller nu ska jag verkligen träna ordentligt, nu ska jag sluta äta socker eller bröd. Så det var ju revansch på det sättet att jag sket ju totalt i det. Jag är så här, om det... min mage, alltså min mage sticker ut mer än min rumpa, men så får det vara. Och jag förstår också att jag är ju inte liksom plus size, så jag har ju väldigt typ, alltså normal idealkropp, inte normal, men en typisk ideal. Jag är ju vit, blond, smal, även om jag har en ätstörning. Men ja, man kan verkligen säga att det var revansch. Jag ville gå ut hit och vara så här, det här är jag. Och jag skiter fullständigt i vad någon tycker. Och skiter fullständigt i vad mina hjärnspöken säger. Nu kommer jag bara gå ut. Alltså jag hade aldrig klarat det 2 år sedan. Mm. Verkligen inte. Då hade jag typ nästan, alltså inte för att vara så graphic. Men alltså hade säkert spytt på toaletten innan. Bara för att känna att så här, jag får ut det sista innan jag går på mattan. Och nu ska jag se smal ut och alla ska fatta att jag är snygg. Mm. Jag var så här, nu kör vi det här. Så att verkligen, det tycker jag inte alls var en konstig fråga. Jag känner verkligen revansch på mitt förra jag typ. Ja. Att så här, den tjejen lämnar jag någon helt annanstans i det där mörkret. Nu lite så här Phoenix Reborn eller någonting sånt, att det här är ett helt nytt kapitel av mitt liv där jag skiter i allt. Jag vill bara må bra och känna mig trygg och inte tvivla på mig själv. Och jag kände mer och mer för varje grej jag gör att jag blir mer och mer mig själv. Och jag hoppas det är någonting jag hoppas för alla att varje år, inte att man blir bättre eller snyggare eller smartare, men bara mer sig själv.
Jag måste säga, jag tyckte du ägde den där jävla röda mattan.
Tack!
Ja. Jag menar, det är ju en fashion-gala.
Ja,
och du
verkligen.
Var fashion.
Thank you.
Så var det med det. De senaste åren, då, om man tar det i snabbformat, så är det så här, hoppa av college, börja göra musik. Du blir liksom din egen person och inte en Parnevik.
Bara.
Alltså, har du känt att du har fått gå din egen väg?
Nu känner jag det. Äntligen. I början så var det ju a struggle. Det var jobbigt i början. Jag fattar det. Jag förstår hela grejen, för jag hade tänkt samma sak om någon kom in i musikbranschen på det sättet. Att så här, vem fan är hon? Okej, en till tv-profil som ska göra musik. Okej, vi får se hur det här blir. Så jag fattar det. Alltså, helt ärligt. Men så det var ju tufft i början att så här, det var ju många kommentarer om att min pappa hade köpt min karriär, vilket jag förstår men också inte, för att det är väldigt ologiskt. Det går ju inte riktigt. I wish, men
det var ändå han som ringde över den första producenten.
Så är det. Men det var ju ingen som kunde ha vetat eller bestämt att det skulle bli en hit eller fått massa streams. Det går ju inte. Visst, det kanske går att köpa streams nu, men det går ju inte att bara bestämma det eller göra så att det blir så. Men nu känner jag äntligen, när jag går in i ett rum, i början, när jag vann min första Petri Guld, det året efter.
2017 va?
Ja, exakt. Mm. Ja, så, ja men januari efter Innocent, så, alltså jag var ju livrädd. Det är Håkan var där, Veronica Marcio var där, Miriam Bryan var där, och jag tänkte, vem tror du att du är som står här och ska ta emot det här priset? Det är en idiot. Du står bland Håkan. Vem är du? Mm. Så här, alla tycker du är en jävla tv-profil som inte ens kan sjunga. Och jag kände mig så löjlig. Och jag minns när jag tog emot mitt pris. Jag var så nervös, för jag trodde inte att jag skulle vinna. Och jag står där och Håkan är liksom någon meter ifrån mig. Jag började bara babbla på engelska. Jag blev så nervös. Jag bara, thank you to my mom. Och så här. Det gick åt helvete. Men nu till exempel när vi körde P3 Guld, då var jag så här, men det här är ju mina vänner. Alltså också mina konkurrenter såklart. Men jag kände mig trygg att jag quote unquote fick vara där. Mm. Så äntligen efter 3-ish år så känner jag mig där. Men det var såklart i början när man aldrig har stått på scen. Jag fick åka på min första turné 3 månader efter vi släppte min första låt. Mm.
Och så står jag där. Det blev reality-tv också, eller hur?
Ja, gud, ja. Herregud, tänk på turné. Ja, det kan ni kolla på. Vet inte om det var bästa beslutet till min karriär. Men nej, det var kul, men det var så himla... Allt bara hände på en sekund. Och så skulle jag stå där framför alla. Och fick gå in i någon... Jag fick ju så här minneslucken, jag var så nervös. Men på vägen så har jag väl hittat mitt sound och vem jag är som artist lite mer. Mm. Att jag vågar, men till exempel med gammal, att jag vågar ha ett annat projekt, vågar sjunga på svenska, vågar separera de där två värdena.
Mm. Ska du fortsätta göra det? Ska det alltid finnas två?
Ja, det tror jag. Ja. Jag ska släppa musik som Peg snart nu i vår. Och jag känner, vi ska också släppa musik som gammal, men jag tycker det är skönt att ha båda, för att med Peg så är jag väldigt så här boss bitch och det är glam, det är outfitbyten, och jag vill göra det på en internationell nivå, så att det är bara det är det jag satsar på i år. Mm. Och sen gammal är någonting helt annat. Vi släppte det ju anonymt, så att första månaderna så visste inte någon vem det var, inte ens radio. Mm. Och jag tyckte det var jätteskönt, för att jag visste att jag ville inte att någon skulle tro att det var Peg Parnevik på svenska, för det är det ju verkligen inte. Och jag älskar att det är så himla avslappnat. Det är bara från hjärtat. Och om man ser en gammal show så är det ju jeans och en t-shirt.
Mm. Det är inte... väldigt mycket en duo också. Det är inte
ja,
du.
Exakt. Mm. Det är jag och Pontus. Mm. Och det är ju inte som när jag går på röda mattan på L. Det är verkligen inte så. Det är nästan lite så här bara punkigt typ. Eller vi skiter i det mesta. Vi vill bara göra en bra liveshow och att folk ska tycka om texterna. Mm. Så jag tror jag vill alltid ha de två delarna. För att det är som delarna av mig själv, av min personlighet. Det är två olika jag. Mm.
Men när det gäller materialet då, liksom, alltså låtarna. Hur ser processen ut där för de olika projekten?
Ja, Pontus jobbar ju med båda projekt egentligen. Vi träffades ju... Vi har skrivit massa låtar till Peg tillsammans, och så blev vi jättebra vänner, och han har varit musiker på mina turnéer och så. Så för gammal så var det att jag sa väldigt random, vi var ute och drack i Stockholm, och så sa jag, ska vi inte prova svensk musik, typ, det vore kul. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och så sågs vi i studion och helt plötsligt så klickade någonting. Och så hade vi skrivit flera låtar på bara några dagar. Och en av de första låtarna var Blev blommor där du står.
Väl en tår för våra 8 år. Det blommar alltid där du står. Men det är regn där jag går.
Men sen dess så har det alltid varit det vi två. Vi släpper nästan aldrig in någon annan. Om inte, i så fall bara på slutproduktion. Men det är ju han och jag som skriver text och melodi. Mm. Och ibland är det att vi sjunger ju väldigt mycket om kärlek. Och det är ju väldigt mycket förhållande konversationer, om man ska säga så. Så att oftast är det att han skriver hans perspektiv, så skriver jag mitt. Men till exempel med blommor så kom ju jag in och sa, jag har typ en idé om fäll en tår för våra 8 år. Mm. Vi skriver runt det. Men ja, vi har sagt till varandra, låt varandra att vi ska försöka göra det i forever. Mm. För att det blir så, det blir någonting speciellt. Och jag tror inte att någon, om vi skulle ta in någon tredje partner, så tror jag inte det skulle bli samma magi eller
dynamik.
Ja, ja, jag tror inte det. Men produktion så är vi ju ganska öppna för det. Men vi har ju, vi har verkligen hittat, vi fick ju ganska mycket tid att bestämma vem vi ville vara. Och vad vi skulle ha för sound och uttryck. Och det var inte som Peg där jag sa, gud, okej, nu är jag artist. Vad ska jag göra för musik? Så att det har verkligen varit en, jag fick gå och ta vissa fel steg, eller vad man ska säga.
Vad tänker du på då?
Nej, men jag har ju testat så här, typ lite typ country, och sen släppte jag en lite mer akustisk låt, och släppte jag lite mer typ R&B. Och nu känner jag sista 2 åren att jag äntligen hittat så här, om det här var ju det jag ville göra. Mm. Jag behövde bara komma fram till det. Så det är ju väldigt mycket. Jag tror de bästa, det som skulle summera det, är väl så här Ain't No Saint, Loafers, Goodbye Boy. Det är ju så här kaxig pop bara, väldigt lekfullt, inte så himla seriöst. Även fast jag vill släppa någon ballad någon gång, så är det fortfarande, det ska inte, jag älskar, jag ser väldigt mycket upp till Lizzo till exempel. Hon är väldigt rolig i hennes texter. Hon är så här, jag vet inte, det är någonting bara charmigt och färgglatt, om man kan säga det om musik. Men väldigt bara in your face, kaxig, empowering pop. Mm. Så nu känner jag verkligen att jag har hittat det, och det är det jag vill fortsätta med. Så att det kommer en singel, jag vet inte om jag får säga, men den heter Bad Bitch. Men jag säger det nu.
Ja, vad roligt. Ja, det får du för mig.
Ja.
Fan vad roligt. Och du har ju sån råtalang. Det känns så uppenbart.
Wow.
Att det kommer gå bra för dig.
Men gud, tack.
Ja, varsågod.
Snällt.
Ja. Känner du det där?
Tar du in det? Nej, det gör jag inte. Nej. Eller jo, jag tar in det. För jag tycker det är så fantastiskt fint när folk säger såna saker. För att jag tänker inte oftast det själv. Det är inte som att man går runt och bara, jag är råtalang. Mm. Men så att jag tycker, Jag tror också det med gammal som folk har fått upptäcka är väl att jag är väldigt inblandad i allting. I text och melodi och allt sånt där. Att det är verkligen det som jag älskar, att vara i studion och bara skapa någonting. Som blir, det blir ju verkligen som en liten kärleksförklaring från oss till alla som lyssnar. Mm. Så jag tror gammal har gett mig en annan självsäkerhet. För jag känner att jag kan bara stå där med någon, då kan jag stå där med någon annan också och bara andas lite och slappna av och göra min grej, istället för att känna att nu går jag upp dit som Peg och alla har de här förväntningarna. Mm. Utan gammal fick, det blev som ett nytt start. Eller,
Vi kanske borde i alla fall nämna att du har ju en podcast som det går väldigt bra för.
Tack. Ja,
tack. Pillow Talk.
Pillow Talk, exakt. Ja. Ja.
Hur ser framtiden ut för den?
Jag vet inte. Vi vill bara fortsätta släppa avsnitt. Men vi hade ju en märklig paus där ett år sedan. Nästan exakt ett år sedan. Där vi inte släppte ett avsnitt på typ 2 månader. Hela december, januari. Mm. För jag och Penny pratade inte med varandra.
Nej, just det. Då blir det svårt att göra podd.
Ja, exakt. Mm. Så det var skitjobbigt. Och vi har lovat varandra nu att vi ska vara bättre på att verkligen släppa avsnitt och fortsätta bygga den där relationen med våra lyssnare. Och förhoppningsvis få in fler lyssnare. Men jag tror ett stort mål är väl att liksom nå ut till fler och kanske fler killar. Det är så svårt. Det är väldigt, vi har väldigt många unga tjejer som lyssnar, vilket är fantastiskt. Men det vore kul att nå ut till alla killar. Jag tror det skulle, det skulle hjälpa dem.
Vad vet du om ditt närmsta år?
Jag vet att jag ska släppa mycket musik. Skitmycket musik. Jag har lovat mig själv att jag har en liten tendens att släppa någon singel och sen försvinna. Så jag vill verkligen bli bättre på att nu, jag vill släppa ett album snart i framtiden. Så att jag vill verkligen bygga upp ett tydligt sound och någon sorts tema och bli lite mer, jag vet inte, intim med min musik. Det känns som att så mycket som jag vill släppa väldigt, inte aggressivt, men väldigt kaxigt, så här, in your face pop, så vill jag också vara lite mer sårbar med min musik. Kanske släppa någon ballad eller någonting. Men Gamma ska också släppa musik. Vi ska åka på, jag ska spela i, jag ska, som Peg ska spela i Norden, och vi som Gamma ska spela i typ hela Sverige. Så största turnén ever.
Alltså inte av alla artister utan just för er.
Ja, exakt, exakt. Nej, men ja, det är skitmycket som händer. Jag hoppas verkligen att det här är året. Jag vill åka över till USA och börja satsa på det och liksom hela internationella marknaden. Men och sen vill jag ju bara att vi ska växa mer och mer och att vi ska bygga. Jag tror det vi känner med vår musik är att vi vill inte tänka på trender så mycket eller hela Spotify-kulturen, utan bygga någonting som är lite tidslöst, och att om 20 år ska man lyssna på Gammal och känna igen sig då också, lite som vi har, våra inspirationer är ju Håkan och Kent och alla sådana, att man bygger upp någonting som är större än en själv. Så jag hoppas att vi är på väg dit. Men det tar tid.
Ja. Vill du rekommendera något?
Faktiskt den bästa boken jag läser, jag är verkligen boknörd.
Bra.
Dels Conversations with Friends, Sally Rooney, jag vet inte om du känner till den, så här irländsk, ung, hon är typ 21, ung författare. Och sen nyligen så läste jag en bok som heter Lie With Me, som är, jag tror om jag minns rätt att den är fransk, men den är översatt på, jag läser den på engelska. Skitbra bok.
Otroligt bra rekommendationer, tack så hemskt mycket. Har du haft det bra här hos mig?
Verkligen.
Stort tack för att du kom hit. Det var jättetrevligt att träffa dig.
Detsamma.
Det här gör vi om. Jag får ofta frågan om vilka gäster som överraskat mest, och jag kan lugnt säga att jag nu har ett namn till att svara med. Peg Parnevik. Håll utkik efter ny musik under våren alltså, och missa inte hennes uppvärvning. Länk till den hittar du i avsnittsbeskrivningen, och där finner du också information om den stora Värvet-turnén som bara är några veckor bort. Värvet runt heter den. Vi som gjort avsnittet är jag, Kristoffer Triumph. För research och manus stod jag och Klara Åström och Månsson, som är ledig just nu, och producerade gjorde hennes vikarie Mattias Nordgren. Välkommen ombord, Mattias. Värvet ges ut av Acast. Nästa gång vi hörs allihopa är mycket snart, då ett lite speciellt jubileumsavsnitt med nummer 400 kommer att dyka upp i din poddapp. Så missa inte det. Nu går vi väl ut på Gammal helt enkelt. Här är Vackrare än dem.
Månen släcks när jag går hem, men jag går utan min bästa vän. Känt varann sen vi var fem, du glömde allt, nu får jag dansa själv. Trodde att du var någon annan, trodde att vi hade varandra. Visade ryggen som de andra, trodde att du hade. Oh,
kvar och blir förbann. Trodde att vi hade varann.
Men vad är det som säger att vi är något annat än dem som är så vackra och dem som har lyfat med mig? Vi är mycket större än dem som har vill ramla för när ni ser oss falla så faller vi tillsammans. Du och jag, du och jag, du och jag, du och jag.
Men nu springer jag mot din gård.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.